kör vi igång.
Ja.
Välkomna till Yoga Radio Sessions nummer 26. Och vi ska träffa Estelle Nordenfalk som är vd på Yoga Yama. Men först lite reklam. Varje söndag så är det yoga, innovativ, nyskapande yoga på Hotel Downtown Camper på Brunkebergs torg 9. Den yogan börjar klockan 3 och i priset ingår dryck. Och välkomna dit klockan 3 på söndagar. Varje söndag fram till och med sommaren. Och vi tar naturligtvis och använder Urbanistas hörlurar när vi spelar in den här podden. Och vi, när vi lyssnar på poddar så använder vi också Urbanistas hörlurar som speciellt deras nya noise cancelling-modell.
Mm.
Så, då var reklamen avklarad. Mm. Välkommen hit, eller du kanske ska säga välkommen.
Jag säger välkommen till dig, till Yoga Yama. Det är där vi är nu.
Just det, på Jungfrugatan.
Ja.
Du är sedan 2006 vd på Yoga Yama och ni vann i fjol SE-bankens pris för framtidens franchiseföretag.
Mm.
Ni har målet att bli Europas största yogakedja.
Mm.
Antalet delägare är 524.
41 idag.
541 idag.
Det går snabbt.
Mm. Det går snabbt. Och man kan bli delägare genom att till exempel betala in 500 kronor.
Mm.
Och då är man med i så kallad crowdfunding.
Precis.
Och det här är mycket att reda ut. Det är mycket anglicismer.
Ja.
Så att vi ska ta det i lugn och ro här. Och jag skulle vilja börja med att fråga, hur har din dag varit?
Det här har varit en bra dag. Det är väldigt mycket upp och ner just nu. Ibland jobbar jag otroligt mycket. Ibland är det lite lugnare. Idag har varit en sån lugn dag när jag har känt att jag har varit i takt med mig själv och med det jag vill göra. Så att idag kan jag svara med mitt lugna jag.
Underbart. Då skulle jag vilja fråga dig här. Berätta lite grann om den här expansionsplanerna. Att bli Europas största yogakedja. Det är ju jättespännande. Mm. Man förknippar annars yoga med en liten asketisk yogastudio någonstans.
Precis, men om man nu ska försöka nå ut till så många som möjligt och man ska ha som vision att tillgängliggöra yogan för så många som möjligt, då måste man ju också se till att folk får närhet till sin yogastudio, och då behövs det fler yogastudios. Och det är inte alla som har det i sin plan när de öppnar, just som du säger, sin kanske lilla källarverksamhet, utan då är det den. Men man har inte en ambition att skala upp. Men vi ser det som vår uppgift att nå ut och försöka tillgängliggöra yogan för så många som möjligt. Det är det som driver oss. Och då vill vi göra det tillsammans med andra. Vi tycker att det passar yogan som yogan är uppbyggd, att vi gör det här ihop. Så att dels vill vi göra det med franchisetagare, det vill säga med sådana som själva vill driva och öppna sin egna yogastudio, men som kanske inte känner att de skulle göra det om de inte fick ett stöd eller fick ett sammanhang att vara i.
Så det, Yoga Yama kommer bli yogavärldens 7-Eleven?
Ja, så skulle man kunna säga. Att, och det kanske inte alla vet, men alla 7-Eleven ägs ju av den personen som äger just den lilla butiken. Så det är inte en stor kedja på det sättet, utan det är faktiskt massor med småföretag som tillsammans bildar 7-Eleven. Det är bara det att det ser likadant ut.
Och det är så det kommer bli för er?
Ja, det är så det kommer bli för oss också. Vi har drivit yogastudier nu i 13 år. Så att vi har en ganska stor erfarenhet av det, ett ganska stort know-how, hur man gör det på ett bra sätt och hur man kan bibehålla kvalitet och hur man också kan nå ut. Så att det är det som vi känner, att det finns väldigt många som jag tror skulle vilja jobba med det här och skulle vilja våga ta steget att börja jobba med yoga på heltid, men att de kanske inte vågar ta steget själva. Så vi tror att franchise som företagsmodell passar yogavärlden väldigt, väldigt bra. För det är en ny bransch, men det är en jättestarkt växande marknad. Så det finns väldigt lite erfarenhet av hur man faktiskt driver yogastudios. Så Precis. Vi tror att det passar väldigt, väldigt bra.
Mm. Och vad är det, 6% av svenskarna utövar yoga idag, och det är väl någon miljon. Så att det är ju någonting som verkligen är starkt på väg framåt.
Precis.
Men sen har ni valt också en mer, vad ska jag säga, ett brett sätt att ta in pengar till den här expansionen. Ni har valt att inte gå till någon riskkapitalist direkt, ja, utan det går ut via så kallad crowdfunding. Kan du förklara vad det är?
Ja, men det är ju precis som du säger. Vi har valt att inte gå till någon stor riskkapitalist, eller vi har också under årens lopp blivit kontaktade av flera av större kedjor som har blivit att köpa oss, hela eller delar av företaget. Det har vi tackat nej till. Vi är stolta över det, även om det helt ärligt talat har varit ganska frestande, för att det är stora pengar som det pratas om. Men det har vi känt är fel i längden. Det är kortsiktigt kanske roligt, men det är inte det vi vill göra med Yoga Yama. Utan sättet för oss att ta in pengar gör vi med crowdfunding. Det vill säga, du kan vara med på den här resan från 500 kronor och uppåt. Det finns några som har gått in med mycket större pengar, men då har vi kunnat se exakt vilka de är och vad de kan tillföra kanske på något annat sätt. Men framför allt så vill ju vi göra det här tillsammans med vår personal, våra franchisetagare och alla som är intresserade av yoga ska kunna få vara med på en sån här resa. Så vi tycker att det är ett mycket, mycket roligare sätt att kunna erbjuda delägarskap. För yoga i sig är ju en väldigt community verksamhet. Alltså folk vill känna tillhörighet till den studion de är, eller till ett varumärke som de tror på, som de tycker är bra grejer. Och då tycker vi att det känns fantastiskt att kunna erbjuda dem att också vara delägare och göra det här tillsammans med oss och förhoppningsvis kanske tjäna pengar till och med.
Och nu har ni 541 delägare.
Ja, nu är vi 541 delägare. Vi är så tacksamma och glada för det, och det känns otroligt, otroligt roligt. Och det är många av dem som är våra kunder idag, såklart, det hade vi ju räknat med. Men också många andra som är helt nya för oss.
Så det... om jag swishar dig 500 nu, så blir jag nummer 542.
Ja.
Ja, men det är underbart.
Ja.
Och varför ska man bli... varför ska man gå in, tycker du, i Yoga Yama? Vad är din vision? Vilken vision blir jag delaktig i när jag köper in mig?
Ja, men du blir delaktig i visionen att vara med och just sprida yoga. Det har vi haft i vår affärsplan. Sen 2009 bestämde vi oss för att vi ska inte bara vara en studio på Jungfrugatan. Det är inte bara folk som bor på Östermalm i omnejd som ska få tillgång till det vi gör. Utan det ska vi försöka nå ut med så stort vi bara kan. Och jag vet inte om vi har varit tjejiga, för det var en ganska intressant reflektion nu när vi har gått ut och faktiskt exponerat oss här, som man gör när man är i en emission. Så att när man pratar med sådana som har gjort emissioner och sånt där tidigare, så tycker de att vi är alldeles för blygsamma i vad vi vill nå ut. De vill att jag ska kunna säga så här: men vi ska ju bli störst i Europa, och vi ska ju liksom, det ska finnas ett Yoga Yama i varenda gathörn. Och jag visste, det vore ju naturligtvis fantastiskt.
Du skulle låta som en IT-entreprenör på,
jag skulle
på,
låta...
som Johan Ståhl från Holstein. Ja. Vi ska ha huvudkontor i Frankfurt och så vidare.
Jag måste vänja mig vid att också kunna prata på det sättet. Jag är en sån som tycker väldigt mycket om, jag är en väldigt doer själv. Jag tycker om att göra först och sen visa vad jag har gjort. Men jag har fått lära mig mycket i den här emissionen. Då har jag fått lära mig att jag måste också kunna dela med mig av min vision. Precis den som du faktiskt frågar mig om nu. Och naturligtvis är det ju det. Min vision är ju att vi ska göra ett sånt bra jobb och lyckas bibehålla kvaliteten. Så att vi faktiskt har en produkt som folk är intresserade av, och att vi faktiskt förmedlar yoga på ett sätt som gör yogan rättvisa, helt enkelt.
När man då tar in pengar via crowdfunding, då är det inte samma, är det samma, hur ser så att säga återbäringsmodellen ut? Alltså när jag, en riskkapitalist ska ju ha rätt mycket tillbaks, där är väl andra procentsatser, så att det kanske är också en ekonomisk fördel med att gå in som företagare och finansiera en expansion via crowdfunding.
Nej, men så här är det också, om man nu ska liksom prata i detalj, så är det så att vi har valt att göra crowdfunding med ett företag som heter Peppins. Och det vi föll för, det är att de är inte ett klassiskt crowdfundingföretag. För att då är det så här, då samlar man in pengar från crowden eller från investeraren, om man ska kalla det för. Och så får vi liksom en påse pengar, och sen är samarbetet avslutat. Sen börjar vi jobba, och så sitter man med aktier i bolaget. Och sen så krävs det väl att vi säljer en gång i tiden om de där aktierna ska bli pengar. Peppins har en annan affärsmodell, för de har nämligen en handel i sin aktie. Vilket gör, och det är det vi tycker är så fantastiskt roligt, eftersom vi växer genom franchise, att det betyder att alla framtida franchisetagare kan bli delägare. Alla framtida franchisetagares kunder kan bli delägare. Så vi kan verkligen göra det här tillsammans med alla som är Yoga Yamas kunder. Vi kommer kunna expandera det här.
Ett dominospel.
Ja, men ett dominospel tillsammans med alla. Och det är vår största vision. Vår vision är naturligtvis att vi ska bli stora och att vi ska ut i Europa. Men vår vision är också att vi ska göra det här ihop. Det är inte bara vi som sitter som huvudägare som ska göra det här och så har vi lite kunder. Vi vill göra den här resan ihop. Och den delägarkraft som man får, den längtar vi efter.
Vad kommer bli, eller vilka är era största konkurrenter då? Är det gymkedjornas yoga? Är det en konkurrent, eller hur?
Ja, det kan man säga. Vi pratar mycket om det själva också. Så, men vilka är det vi egentligen ska titta på? Eller hur ska man liksom bedöma yogamarknaden? För den är väldigt svår att titta på. För den är liksom, ja, men som vi pratade om, den är så omogen och den är så fragmenterad. Så att det är egentligen, om vi ska titta på någonting, så är det ju egentligen gymkedjorna. Som ändå har någon slags liksom utbredd och skalbar strategi. Men det är ju ingen annan riktigt som tar fart och bygger lite större.
Är det någonting som vad är största skillnaden mellan Yoga Yama och en traditionell yogastudio? Alltså i erbjudandet till kund.
Ja, så vi är ju väldigt stora inom utbildningar. Vi har satsat enormt mycket pengar och kraft och kunskap under många år för att bygga upp hela vår utbildningsverksamhet. Och ju större vi blir inom utbildningar, desto lättare har vi också att attrahera ännu tyngre lärare och få in ännu mer liksom kunskap. Så att vi har möjlighet att inte bara vidareutveckla de lärarna som jobbar hos oss, men också att du som elev här kan gå, du kan faktiskt gå från att komma in här som en nybörjare till att börja gå på kurser, till att börja fördjupa dig, till att börja utbilda dig, till att utbilda dig upp till en 500 timmars utbildning, till att till och med bli franchisetagare, till och med att kunna öppna en egen studio. Så att du har en ganska intressant resa att göra om du vill verkligen fördjupa dig inom yoga. Och den tycker vi är väldigt fin att kunna erbjuda. De flesta kommer ju inte gå hela vägen dit. Men den skillnaden finns på Yoga Yama. Som vi inte ser att någon annan kan erbjuda.
Det finns ju en bild av yogan som en asketisk, lite puritansk disciplin. Och kanske till och med att det skulle vara fult att tjäna pengar på yoga. Mm. Det är svårt att få ihop den här kanske skeva bilden på yoga med att göra affärer. Jag vet att du har skrivit om det.
Ja, jag har skrivit om det. Jag blev ganska förvånad när jag kom in i yogavärlden. Jag hade yogat själv under många, många år. Men då hade jag ju liksom ett helt annat mindset. Men när jag började jobba med yoga så märkte jag just det här att det fanns ett oerhört komplicerat förhållande till pengar. Och faktiskt, som du refererar till den här artikeln i Yoga för dig som jag skrev, så samma lärare som tog ganska bra betalt för sina klasser hade synpunkter på att vi ansågs kommersiella. Så att det fanns en omognad i, så vi har haft väldigt mycket intressanta diskussioner både med lärare och kunder och allting om just det här med pengar och vad som är kommersiellt. Och vad som är kommersiellt bra och vad som är kommersiellt dåligt. För att pengar i sig är ju någonting neutralt. Det är ju vad du gör med pengarna som man kan ha olika åsikter om och tycka att på ett värderingsmässigt sätt är rätt eller fel. Och att kunna möjliggöra för massor med människor att kunna ha yoga som ett yrke, det vill säga att vi betalar massa yogalärare löner så att de kan jobba med det här, så att de kan fördjupa sig i det här, så att de kan åka och vidareutbilda sig och förmedla massa fin kunskap till våra till våra elever. Det är ju fantastiskt att vi har möjlighet att göra det, och utan pengar hade ju inte det gått, för då hade ju ingen kunnat jobba med yogan, då hade ju de fått jobba med någonting annat och inte kunnat dela den här fantastiska kunskapen. Så att använda sig utav kommersiella krafter för att sprida någonting som är väldigt bra och som är någonting som tillför mänskligheten någonting positivt, det är har jag svårt att se hur det skulle kunna vara fel.
Så där är en del av det som du vill förändra inom yogavärlden, kan man säga?
Ja, det. Jag tror att man måste... Jag skulle nästan kunna dra det så långt att ibland tycker jag att det finns... det blir nästan lite hyckleri när man inte kan prata öppet om pengar. Och att man inte har tänkt igenom hela den grejen. För det är klart att man kan använda sig av yogan fel. Det kan jag också hålla med om. Men att inte vara genomtänkt i vad det är exakt man menar när man går på och tycker att någonting är för kommersiellt eller inte. Alltså det, där skulle jag vilja att man i sådana fall har en mer liksom grundad inställning, vad exakt är det man menar. För att det blir lite tassande kring det här med pengar, vilket är helt onödigt. Det borde vara totalt avdramatiserat. Yogalärare behöver kunna leva på det de gör. De behöver kunna ta betalt. Vi måste få in pengar så vi kan betala yogalärare. Det är ingen konstigt. Det är ett helt normalt liksom, system.
Det är som det är.
Det är som det är.
Vi ska sidsteppa lite grann. Du var vd för ett företag som arbetade med tv-produktion.
Ja.
Vill du berätta något om den tiden? Hur var det?
Ja, det var otroligt roligt. Det var en fantastiskt rolig tid. Det var... Också på den tiden när tv var som allra störst. Det var ju innan det fanns YouTube och liksom alla andra sociala medier. Så att tv var ju det mediet som gällde. Och det var ju kring det som sändes på tv som alla möttes. Man pratade mycket om att man skulle göra liksom nästa dags snackis i frukostrummet eller över fikabordet. Vad är det folk, vilken blir liksom snackisen? Att det är den tv-produktionen man ska försöka åstadkomma.
Vilka produktioner gjorde ni bland annat?
Jag hade ju mitt bolag tillsammans med en programledare som heter René Nyberg. Så vi gjorde bland annat alla hennes produktioner.
Det var ju en hel del lite new age, va? Var det inte det? I hennes program. Eller lite sån...
Ja,
hitta sig själv och lite sånt. Lite
ja, men mer. Vi kanske hade lite sådana, jag tror att du tänker, vi hade gjort en dokumentärserie som hette 45 minuter, som var en liten flört med 60 minutes dokumentärerna. Där kunde vi ha sådana teman. Men jag tyckte att det var, roligt att jobba med någonting som alla hade liksom någon slags koppling till. Det blev mycket roliga diskussioner kring vad man berättade att man jobbar med några produktioner. För då visste folk, då hade folk sett det, så kunde man liksom prata om det. Så att det tyckte jag var roligt. Så att jag blev också ganska förvånad när jag sen började jobba med yoga. Eftersom jag själv hade yogat under så lång tid så var yoga väldigt naturligt för mig. Men att komma från en sån superkommersiell produkt som yoga, eller som tv menar jag, och sen plötsligt börja jobba med yoga. Och 2006 när jag började här, då var ju yoga inte alls som det är idag. Mycket mer accepterat och mycket mer utbrett. Utan folk var verkligen otroligt kritiska till att jag hade börjat jobba med yoga. Och jag var väldigt ovan vid att bli så ifrågasatt med varför jag jobbade med det jag gjorde. Så det känns som jag kom ifrån liksom någon nästan en extrem åt från ena hållet till någonting otroligt okommersiellt i andra ändan. Men det var ganska intressant hopp däremellan.
Och ditt första möte med yoga, var skedde det? Hur skedde det? Och när?
Det skedde för 25 år sedan när jag faktiskt träffade en läkare. Det var väldigt märkligt nu när jag tänker på det i efterhand, vilken tur jag hade. Men jag sökte upp en ryggläkare för jag hade ont i ryggen. Och då visade sig att den ryggläkaren... som var då en från skolmedicinen, men också var ayurvediskt utbildad läkare. Han var en av få skandinavier, men han var också utbildad ayurvedisk läkare. Och han började ge mig framförallt ayurvediska hälsoråd och också gav mig ett yogaprogram. Så att det var det första, och sen hittade jag till... det var något ställe på Skelegatan i någon liten källare och jag var hos Gittan där på Arstanga, så att jag, liksom, då började jag ju hitta, men det var ju fortfarande väldigt så underground känsla på hela yoga världen på den tiden. Så att det var min första, ja, det var så det var egentligen via Ayurveda och att jag själv hade ett allmänt nedsatt hälsotillstånd som gjorde att jag sökte mig till liksom alternativ.
Intressant. Det här med att vara vd, det brukar ju kunna beskrivas som enkel biljett till utbrändhet. Hur klarar du den? Är det annorlunda nu jämfört med när du jobbar på tv eller med tv-produktion? Eller hur hanterar du den situationen? För en vd, det är väl 24-7?
Speciellt om du är delägare i bolaget och dessutom har ett ägarintresse, då är det verkligen något man lever med 24 timmar om dygnet. Jag vet inte var gränsen går för när man kallas för utbränd. Jag har inte varit hos en läkare som har diagnostiserat mig som utbränd, men jag har definitivt varit i liksom ytterkanten kring det. Idag kan jag se att det är en av de bättre erfarenheter jag har, därför jag kommer aldrig hamna där igen. För jag känner igen varenda litet tidigt tecken. Hade jag inte haft den perioden så tror jag nog att jag inte riktigt hade klarat av att göra det jag gör.
Vad kände du då? Vad var symptomen?
Nej, men symptomen var ju bara att jag kom inte ihåg någonting av vad jag gjorde. Jag kommer inte ihåg, jag glömde bort allting. Jag glömde bort barnens Lucia-tåg, jag glömde bort att jag hade ställt bilen, jag glömde bort möte. Alltså, det var bara fullständigt kaos i huvudet. Otroligt obehagligt. Och jag är en ganska strukturerad person. Så att när det inte funkar, när liksom strukturen i huvudet inte funkar, då tappar jag allt. Då är jag helt kompasslös person. Och sen också väldigt, väldigt trött förstås. Trött, hela tiden trött. Och det här var ju såklart i samband med att mina barn var små och jag jobbade för mycket. Och ja, men det var bara, när jag tittar tillbaks på den perioden så är det så ofattbart att jag inte förstod att det var en jättedålig idé att jobba så mycket med så små barn. Alltså, jag förstår inte idag hur jag kunde tro att jag skulle fixa det. Men jag har alltid haft en väldigt hög arbetskapacitet. Så att jag har trott att jag klarar liksom typ vad som helst.
Odödlig?
Ja, att jag är odödlig. Att det är bara att köra på. Det är bara att släng på mig grejer. Jag fixar och jag tackar inte nej. Och jag reder upp och det här löser man. Det har liksom varit en del av min personlighet att ha en sån inställning. Så att jag har fått revidera den lite grann.
Men det verkar när man hör till exempel Tim Ferriss, som är en av mina favoriter inom poddvärlden, när han intervjuar så att säga framgångsrika människor i olika discipliner, så verkar det som att det finns i princip tre spår. Ett, utbrändhet. Två, in i droger. Och tre, att vara där och nosa som du gjorde och sen så på något sätt hitta vägen tillbaks. Vilka verktyg hittade du? Du nämnde yoga, men var det någonting annat som...
Nej, jag skulle nog faktiskt säga... Alltså, yoga och jag mediterar också och blev mycket mer disciplinerad under den tiden och förstod att det här, nu måste jag vara superstrukturerad kring det blev min livlina, min meditation, och även de alltså ayurvediska kunskaperna som jag hade fått genom min läkare. Jag tog kontakt med honom igen och vi liksom, han hjälpte mig.
Var det kost också då?
Ja, kost och också... Ja, men det är ju också så här, ja, men bara hur du äter, att du får in de här rutinerna, alltså, du behöver ju de här rutinerna, att leva med liksom naturens rytm, äta största målet mitt på dagen, lägga sig och gå upp samma tider, äta på samma tider, äta fokuserat, alltså alla de här delarna är ju minst lika viktiga som vad du äter. Så rutiner var ju en jätteviktig del i det där.
Hur ser dina rutiner ut? Vad har du nu, du nämnde att det är fasta tider. Om vi tar en vanlig dag, du går upp på morgonen, hur ser rutinerna ut? Vad äter du?
Gud, vad tråkigt. Jag kommer låta så tråkigt. Men kan man bara, innan jag säger det, kan jag bara säga så här. Det som är fördelen med att vara så schematisk och vara så rutinmässig, det är ju att man klarar av avvikelse mycket bättre. Jag vill bara slänga in det så jag inte verkar för tråkig.
Ja, men det tråkiga kan... Det synbart tråkiga. Vi kan sätta ett citattecken runt ordet tråkig.
Ja, nej, men faktiskt. Som sagt, det gör ju att jag är stark och energifylld och klarar av avvikelse på ett helt annat sätt. Så att det är ju faktiskt den enormt stora fördelen. Nej, men jag går väl upp mellan 6:30 varje morgon. Gör ett väldigt liksom, kort yoga, andnings väldigt, väldigt lugnt. Rutin på morgonen. Gör en bovitegröt på morgonen som jag äter. Det här är jätte, alltså starten på dagen, det är det jag aldrig i princip kan schabbla med. Sen kan de andra grejerna ibland kan jag slarva med dem, men jag vet hur viktigt det är om att ge mig själv den där starten. Då ger jag såna bra förutsättningar för dagen. Så sitta ner i lugn och ro. För mig handlar det väldigt mycket om hur jag äter. För jag hade en lång period i mitt liv när jag tänkte att äta är perfekt tid att göra massa andra saker på. Läsa, diskutera, prata i telefon, läsa mejl, svara på mejl, titta på någon liksom, serie som man missat. Alltså, jag såg tiden att man äter som någonting där jag kunde liksom, bocka av massa måsten på. Det är jag tvungen att ta bort från mig själv. Och det var jättesvårt att sitta ner i stillhet och äta i början. Jag var oerhört rastlös. Så att det har jag liksom, det som... Det fick man liksom träna sig till. Nu kan jag knappt prata. Åtminstone inte när jag äter frukost. För jag måste ha det under liksom min egna stillhet. Och också det här med att träna upp sin egna... Alltså att jobba med sin hunger och sin aptit och mättnad. Att du känner när du är mätt. Det är en jätteviktig grej. Framförallt när jag äter på morgonen. Att sluta äta när jag är mätt. Så att jag inte börjar dagen som jag gjorde förut. Jag proppade i mig frukost. Och sen blir man ju så här däst liksom resten av dagen faktiskt. Så att min morgonrutin ser ut så. Och sen så äter jag en stor lunch. Oftast här på Yoga Emma för vi har så bra mat här. Och sen så går jag och
lägger. Den är väldigt, väldigt god. Lite dyr men väldigt god.
Ja, jag menar, så här, den är dyr jämfört med andra. Men om man tittar på vad man får så är den inte dyr. Men... Så stor lunch och sen äter jag väldigt lite, liksom, något litet bara liksom kvällsmål. Där kan jag inte äta någon stor middag om jag inte är borta eller det är något annat. Men en vanlig rutin. Och sen försöker jag gå och lägga mig vid 10. Så att så om jag får göra så under en period, då blir jag stark och frisk och energifylld. Sen som sagt går det bra att avvika från det. Liksom.
Dricker du kaffe?
Ja, det gör jag. Jag dricker kaffe. Jag dricker 2 latte med havremjölk varje dag. En på morgonen och en efter lunchen. Jag har liksom inte bestämt mig för om jag tänker ha kvar det. Eller om det är någonting som jag ska försöka fasa ut. Men jag njuter så mycket av det. Och jag tänker att det har ett värde också.
Det tycker jag absolut. Jag brukar säga det att när man gör yoga och praktiserar yoga. Mm. Så kommer man ju i ett... Så kan man ju faktiskt unna sig det mesta av livets goda.
Ja, exakt. Det är ju lite så.
När jag var elev så kunde jag tänka att jag kunde komma lite bakis till yogan. Det kan jag ju inte som lärare, men,
nej.
Men det funkade det också.
Ja, men det är ju det, och det, liksom, det var det jag ville poängtera, just det som du säger. Att så här, har man sina rutiner och vet... Hur man liksom kopplar tillbaks in, ja men till exempel genom, naturligtvis genom yogan. Men då kan man ju göra de här avvikelserna. Därför att du kommer aldrig så djupt ner. Det är det som är den stora motiveringen tycker jag. Du klarar av avvikelserna. Du kommer aldrig ner i någon liksom djupare så här stress. Alltså du hamnar inte där.
Du kan unna dig livets goda.
Ja, du kan unna dig livets goda.
En och annan bus i natt och lite
ja.
Bubbel.
Mm. Ja. Det går hur bra som helst. Du återhämtar dig mycket, mycket snabbare.
Mm. Så det här kan man säga, det är lite av det här som du föreläser om när du föreläser om hälsa.
Mm. Mm. Jag föreläser om det och jag pratar mycket också om så här, återupprättande utav liksom det mänskliga systemet. Som under ganska lång tid, ja, men som jag också har skrivit i en annan krönika som just handlar om det här med hur kommer det sig att vi har så otroligt lite kunskap om så gemene man. Så lite kunskap om hur vi själva fungerar. Hur vårt egna system. Varför är intresset så litet och lågt. För detta helt fantastiska system. Som har överlevt i miljontals år. Som är så finkalibrerat och så oerhört intelligent. Vi vet ju inte ens. Folk vet ju inte ens när de ska äta på dagen. De vet ju inte ens när de ska. Alltså de vet ju inte de mest basala saker.
Tänk bara att vi kan forma ord. Med våra munnar, bara en sån sak.
Nej, men tänk vad det här systemet kan. Och vi som lever i västvärlden, vi har ju avskilts lite grann ifrån oss själva, från att vi är en del av naturen. Alltså det är så mycket som har gått förlorat som gör oss ganska desillusionerade av den anledningen.
Precis, men är inte det så att säga inbyggt i systemet att vi, även om det är ett självpåtaget fängelse som vi har satt oss själva i, där vi lånar en massa pengar och vi ska klara räntor och amorteringar och vi har barn som vi ska skjutsa och skilsmässofrekvensen ligger på 50%. Är inte det här någon sorts ondskans perpetuum mobile?
Jo, det är ju det. Och det därför tycker jag, jag tycker väldigt mycket om själv när man lyfter blicken, när man tittar på saker från liksom ett makroperspektiv och får lite distans till saker, ta bort liksom skygglapparna eller vad man än vill säga. Det är sånt som jag själv tycker är intressant. Det är sådana artiklar jag alltid liksom försöker läsa själv. Jag gillar sådana föreläsningar och jag tycker att det är kul att prata om saker på det sättet, så att folk kanske får ett litet mindshift kring hur de faktiskt, annars är det så lätt att man bara springer på och så glömmer man bort att reflektera över, men sen, vänta nu, vad är det jag håller på med egentligen? Och hur behandlar jag min egna kropp? Och varje gång jag blir sjuk, varför blir jag sjuk? Varför ställer jag mig aldrig frågan varför? Sjukvården ställer aldrig den frågan, men du kan själv ställa den frågan. Varför blev jag sjuk? Till exempel sådana enkla saker, men som bara gör att du börjar se på saker på ett kanske lite annat sätt.
Kan man säga att det här när du var på väg in i utbrändhet, att det var den vändpunkten i ditt liv? Kan man?
Ja, det kan man säga. Jag är så tacksam för det idag. Även om jag förstår att så som min personlighet är, så hade jag ju hamnat där förr eller senare. Men jag är ändå glad att jag hamnade där hyfsat tidigt. Så det var absolut vändpunkten. Och jag tror att för många människor är det så att eftersom ingenting i vårt samhälle stödjer någonting annat än just det som du räknade upp. Vi ska konsumera, vi ska göra alla de här grejerna. Så att det är ganska svårt och det krävs ganska mycket av den enskilda individen att själv komma fram till ett annat sätt att se på saker. För vi blir hela tiden matade med hur det ska vara. Så att det krävs att du helt enkelt mår riktigt dåligt. Och det inte finns någon annan väg att gå. Du är tvungen att börja titta på ett annat sätt att leva på.
Och sen finns det då människor som hanterar det här eller går in till exempel i yogan för att hantera den här utbrändheten eller hantera sin stress. Och då kan jag då som yogalärare se att det finns, jag försöker alltid att säga att det finns inga perfekta positioner annat än de som du kommer in i när du gör ditt bästa och så vidare. Och ingen kan göra allt och alla kan göra något. Men man kan ju se ibland att prestationsångesten eller tävlingsmomentet kommer in i yogaklassen.
Mm. Verkligen. Och det är ju
där det inte ska vara överhuvudtaget. Mm.
Det är ju en jätte, alltså det är sånt som vi pratar oerhört mycket om här på Yogayama. Och vi är ganska medvetna om det i allting som vi också gör. Jag vet inte om du har tänkt på det, men om du tänker på kommunikationen som kommer från Yogayama, så till exempel finns det aldrig, om det inte är någon specifik workshop och en lärare har skickat en egen bild, men kommunikationen från oss innefattar aldrig en bild på en avancerad pås. Aldrig.
Och jag förstår att du också har en aversion mot solnedgångsbilder, yoga, solnedgångsbilder på Instagram. Det är ofta de där bilderna med en vanligtvis välsvarvad yngre kvinna som gör någon pås.
Ja, det är, alltså på tal om prestation, om vi nu tittar på så här, vad är det för saker vi i vårt samhälle har emot oss, eller som vi hela tiden matas med, så är det ju det här, de flesta av oss lever just den här prestationsgrejen. Om man frågar människor som inte yogar varför de inte yogar, så är det så här, nej men vet att jag är ju inte så vig, eller nej jag skulle aldrig våga gå in i ett rum och där står folk och är så här viga. Alltså det är prestation. Att då presentera yoga med att ytterligare liksom förstärka den delen, det är ju så kontraproduktivt så det är inte klokt. Det är ju tvärtom, du måste ju sänka tröskeln och få folk att förstå du duger precis som du är. Det finns inget rätt eller fel, du ska inte sträva efter någon slags perfektion. Det är absolut inte det det handlar om. Och jag tycker att man gör yogan en väldig otjänst genom att presentera den med liksom komplicerade asanas. Det är inte det det handlar om.
Ja, det blir ju,
var jag tydlig nu? För det här jag tycker jag är... Jag vill verkligen poängtera detta.
Det är jättebra tycker jag. För att det tycker jag. Eftersom jag har den utgångspunkten själv. Det är intressant att se en yogasal. Att du kan ha 20-åringar som är väldigt oviga. Och så ser du där är en 70-årig kvinna som är mycket mer vig. Och så helt plötsligt ser du någon man i hörnet är något överviktigt som gör någonting som inte någon annan kan. Så man vet aldrig. Vi har alla våra handikapp, operationsskador eller ont i ryggen.
Och det är ju det här man vill...
Och man kan ha en dålig dag, så man kanske bara vill ligga ner och vila.
Tänk att kunna förmedla det, att det är okej precis som du är. Tänk att få ta bort det. Tänk det bara för unga, såna unga tonårstjejer, alltså vad en fantastisk känsla att få den frizonen i en yogasal, att du inte värderas och bedöms, och du inte har ett förhållningssätt att du måste vara någonting som du inte är, utan du kan bara lägga det helt åt sidan. Det är då det händer någonting. Det börjar utvecklas på riktigt.
Precis. Det var intressant. Jag hade en klass, och då var det en ung kvinna där som hon gjorde i stort sett ingenting. Mm. Så jag frågade henne efter hur är det, och sa jag är utbränd, sa hon, men jag ville komma i alla fall. Jag var bra, så jag.
Du kan vila hela passet. Vilken mognad.
Ingen tittar på dig. Vi är ensamma tillsammans på yogamattan.
Och jag har gjort den där resan själv. Det är också sådär, tydligen måste man uppleva och smälla in i väggen för att man ska fatta saker. Men jag har gjort den resan själv med yoga. När jag började så småningom så hittade jag till Ashtanga yoga. Jag hade ett felaktigt mindset till Ashtanga yoga. Är fantastiskt, men mitt mindset passade inte. För jag tänkte så här: perfekt, det är tävling. Det här är en tydlig serie, nu kan man jämföra sig med alla andra och se vem som kommer längst. Och jag ska pressa mig så att jag vinner och kommer långt. Så såg mitt mindset ut när jag gick in i en yogasal. Du förstår ju hur... Då hade jag inte lärt mig någonting. Då applicerade jag precis mitt helt vanliga mindset på yogan.
Precis,
det vill säga, jag hade missat liksom hela poängen.
För mig tog det, tror jag, 12 år innan jag frivilligt la mig ner och vilade under ett pass.
Exakt. Det var en sån stor grej för mig den gången jag vågade lägga mig ner i barnets position under en pågående vinyasa-klass. Och bara känna så här... Jag är inte en loser som gör det här. Alltså du vet, sådana här små steg. Det är så man har lärt sig själv. Att förstå. Och det är därför jag är så noga med hur vi förmedlar yoga. Otroligt noga med det. Jag vill försöka få bort allt det där som jag själv, alla nitar jag själv gick på.
Jo, det kan ju bli lite grann en lite freakshow med en del lärare som bara visar upp och aldrig rör sig ut bland eleverna. Och man vet ju inte, även om det är en klass som kallas för avancerad, så har du ju ingen aning om egentligen. Du kan ju inte veta hur många nybörjare det finns. Så att det är ju ett oerhört ansvar, inte minst. Ja, man kan få skador inom yogan också.
Mm.
Och vissa elever får man säga, om de frågar om sina krämpor, får man säga, det där kan inte jag svara på. Du får gå till en läkare kanske, eller du får gå till en fysioterapeut.
Absolut.
Så att man har ju ett väldigt ansvar. Men det är ju inte så många män som utövar yoga. Jag tycker jag har rätt många som kommer, och det är ju kanske flickvänner som drar med killen, och de tycker det är kul. Men
att de här solnedgångsbilderna har skämt bort ganska mycket män. Det är ju en anledning till varför de inte tillför den här branschen så mycket. Men det som du säger, män kommer oftast för att de ska förbättra golfsvingen, eller för att de har någon flickvän som säger att de ska gå, eller för att det är någon naprapat som har skickat dem. Det är inte så många män som kommer in, fast män är ju å andra sidan en väldigt växande målgrupp. Det blir fler och fler och fler män,
och det är rätt heterogen grupp.
Ja, precis. Och män generellt, för om jag nu ska generalisera, men jag tycker att jag har tillräckligt stort underlag så jag kan göra det. Män generellt har inte använt sina kroppar på samma sätt som kvinnor ofta har gjort, som kanske har dansat eller kanske gått på någon workout, alltså kanske har ändå haft en liksom mjukhet i sin kropp. Vilket gör att de män som börjar yoga, som förstår att de inte behöver vara så här stela resten av sitt liv. Och tror att det är normalt, för alla deras killkompisar ser precis likadana ut. Så de tror att det är liksom ett lite ländryggsproblem, någon axel som gör ont, något liksom, någon skada i knät som man går runt med. När de förstår att man kan påverka det här och få upp en rörlighet och få upp liksom, få upp den här liksom helhetskänslan utav kroppen. då blir ju de, alltså de blir ju nästan mest hooked av alla. Det är ju så fantastiskt tycker jag att se. För att skillnaden för dem blir så enormt stor, hur de ser på sig själva och sin kropp och sin helhet liksom. Så att jag vill verkligen, just män borde yoga. Alla borde yoga tycker jag, men män har varit så långt ifrån ett sånt förhållningssätt. Så att det är fantastiskt när de vågar sig in i yogasalen. Jag är så glad att det blir mer och mer män som yogar nu.
Ja, det är jättekul. Jag brukar säga att en del män, om kvinnan osäkrar sin luger och föser in mannen i yogasalen, ja, och låser utifrån, så kan det funka. Men det är på väg att förändras.
Ja, det är det.
Absolut. Och sen så tror jag att jag tycker att jag försöker adressera män i yogasalen och också... Mm. För att få dem att förstå att det är inte husmorsgymnastik, utan du kan bli väldigt svettig, och de blir svettiga för de är inte vana att använda kroppen på det sättet. Så oavsett hur mycket muskler de har, så bara dryper de av svett. Ja, det är härligt. Ska vi se här. Om du skulle få möjlighet att sätta upp en reklamtavla på centralplats i city, vad skulle du stå på den?
Oj.
Och inte firmanamnet. Har du något proverb, något ordspråk som du är förtjust i? Du kan fundera på det lite grann.
Jag kan fundera på det.
Och den kanske har lite anknytning. Vilken bok har du oftast gett bort i present?
Mm-hmm. Jag hade, för länge sedan hade jag en bok som jag vet inte hur många jag har liksom gett bort, som heter Märk världen. Tor Nørretranders har skrivit den, en dansk vetenskapsjournalist. Den är helt fantastisk. Det här var ju länge sedan. Men den, jag har läst den flera gånger i mitt liv. För att man glömmer bort vissa grejer, så behöver jag läsa den ibland. Så jag har precis nu tagit fram den och lagt den på mitt nattduksbord för att jag ska läsa den. Den handlar bland annat om det, liksom det mänskliga medvetandet. Och det undermedvetna och det medvetna jaget. Så jag tycker om... Jag tycker faktiskt väldigt mycket om så här vetenskapsböcker och han är en väldigt bra journalist och en väldigt bra författare. Men finns det någon annan bok som jag kan ha gett bort?
Vår
egna bok ger jag bort för ganska ofta. Vi har en egen bok som jag tycker väldigt mycket om och som också är anpassad efter vårt nordiska klimat, alltså yogan anpassad till våra årstider, och även recept i som är också anpassade efter att leva med våra årstider. Så den tycker jag är väldigt fin.
Och till lyssnarna, vi skriver upp namnet på bok och författare i anslutning till podden.
Mm.
Vi pratade om såna här solnedgångsbilder. Och då tänker man just på den här yoga-positionerna på Instagram till exempel. Hur jobbar ni med sociala medier?
Ja,
vi jobbar med... Är det en utmaning? Är det roligt? Är det någonting som är viktigt?
Vilken bra fråga. För det, därför att det är någonting som vi pratar väldigt mycket om här. Hur vi ska förhålla oss till sociala medier och vad för typ av saker vi använder sociala medier till. Så att om man tittar i våra flöden så handlar det väldigt mycket om information egentligen. Information om klasser, om föreläsningar, någon ny lärare, och väldigt lite om enskilda lärare som profilerar sig själva. Vi är väldigt måna generellt på Yoga Yama att inte bygga profiler eller bygga yogalärare på det sättet, utan vi gör det här tillsammans under varumärket Yoga Yama, och vi tror att vi gör yogan mycket mer rättvisa än att bygga stjärnor. För det vet jag att ibland när vi har blivit kontaktade av något företag eller någon som vill samarbeta med oss, så frågar de hela tiden, men vilka är era största stjärnor? Vilka är era mest liksom poppisprofiler? Och jag blir alltid så irriterad på den där frågan, för att det är så här, men det handlar inte liksom, de som jobbar här, de förmedlar yogan. Det är yogan som är vår stjärna. Det är inte de som förmedlar yogan, utan det gör vi tillsammans, och vi är jättenoga med att de ska ha en bra arbetsplats och att vi ska göra det här på ett bra sätt. Men att hålla på att bygga stjärnor eller bygga profiler, det gör vi inte på Yoga Yama, och därför använder vi heller inte sociala medier till det, för annars är det ju ett väldigt klassiskt sätt att bygga massa followers liksom kring sig själv som person. Och det är vi inte så intresserade av här.
Men vore det inte bra för business om ni hade Yoga Girl på...
Vi har fattat att det skulle vara jättebra för businessen kortsiktigt. Vi är inte intresserade av att bygga någonting kortsiktigt. Då hade vi gjort det på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Men absolut, det är klart att det hade varit det. Det var jättesmart.
Intressant. Spännande. Har du några tips för de som vill marknadsföra till exempel yoga via sociala medier? Finns det någon generalklausul som man bör undvika förutom solnedgångsbilderna?
Ja, vad ska jag säga? Jag är väldigt försiktig med citat också. Citat kan vara fantastiska, men det får inte bli... Det får inte bli klyschigt, eller det får inte bli... Man får inte liksom...
Du menar den här, de här massor med citat, tomorrow is the first day och så vidare.
Ja.
Och det finns hope och joy och peace...
Man liksom var respektfull för liksom tyngden i de här sakerna. Och tänk på liksom att inte använda det bara så här lite lättvindigt. Man skickar iväg något skönt citat och tänker, hoppas att folk känner att jag är en liksom djup och härlig människa nu. Det tycker jag att man ska vara försiktig med. Utan att jag själv ska låta pretentiös. Men bara som svar på den frågan, så tycker jag att man ska vara försiktig med citat. Det betyder inte att man inte kan använda citat, men jag tycker man ska använda det med en viss respekt och försiktighet. Mm.
Ja, det finns ju många.
Ja, det finns många. Och det är så lätt att det vattnas ur. Att kunskapen vattnas ur om man liksom använder det lite vårdslöst, helt enkelt. Förstår du vad jag menade med
det? Ja, jag förstår. Jag ser de här citaten och jag får fel sorts gåshud när jag ser... Det finns en pretentiositet, en pretentiös, lite sådär konstigt andlig rökelse. Man måste prata väldigt tyst i yogasalen och det ska vara så speciellt.
Man har plötsligt den här rösten.
Ja, precis.
Den som skrattar kanske inte är så seriös, utan är väldigt allvarsam.
Min flickvän berättade just, hon var på en yogastudio, och då är det väldigt ofta det här att nu känner vi tillsammans, eller har du någon erfarenhet du vill dela med dig? Och innan jag skulle bli yogalärare, då bestämde jag för att jag ska aldrig fråga mina elever hur de mår. För det som elev känner, det ska du skita i. Nu vill jag göra yoga. Jag vill inte dela någonting här. Vad ska man säga? Jag har fruktansvärd ångest och är bakis.
Och vad ska du göra med det framförallt?
Ja, just det. Vad ska du göra med
det? Nej, men, och det där brukar jag tänka på ibland. Eftersom folk säger att yoga liksom, det är så flummigt. Och att vissa människor upplever yogan flummigt. Och jag tror nog att det folk upplever när de känner det är nog helt rätt. Därför att när yoga förmedlas från en plats som kanske inte är helt sann inom läraren själv, utan att man använder sig av yogans olika attribut men inte riktigt har det förankrat åt sig själv, men då blir det flummigt, och det känner den. Så att det inte alls är liksom någon, du förstår det inte på yoga. Jag tror att eleven känner när man liksom slänger sig för mycket med just de här yogiska attributen. Förstår du vad jag menar med det?
Absolut, för den moderna yogan är ju ingen urgammal disciplin, utan den skapades ju för ett par hundra år sedan i mötet mellan brittisk kroppsbyggarkultur eller svensk lingymnastik och indisk yoga. Så att det är ju ingen, man behöver ju inte rabbla ramser på ett språk man inte förstår.
Förstår de man inte där själv? Alltså de lärarna som man har träffat som besitter en väldigt djup och gedigen kunskap, de kan ju förmedla vad som helst utan att det blir flummigt. Ingen skulle uppfatta det som flummigt. De kan sjunga vilka mantran som helst, eller de kan recitera saker. Du känner ju när det kommer från någon som har lite tyngd. Men om du bara har liksom... Förstår du vad jag menar? Bara liksom anammat det på ytan och står och säger grejer men inte riktigt har det förankrat i dig själv. Det är då det blir flummigt. Så att skala hellre bort det då och ta det när du själv har kommit dit. Lär det som du själv praktiserar. Det tycker jag är jätteviktigt. Lär inte ut någonting annat. Lär bara ut det där du är själv. Då blir det sant, och då blir det också, gör du yogan rättvisa i det. Det är de bästa lärarna, tycker jag, som är precis praktiserar, det de lär ut är det de själva praktiserar.
Om du tittar nu på tillbaka, vad fick du med dig hemifrån som har gjort dig till den du är idag? Hur såg din uppväxt ut?
Det är intressant, när man blir äldre så reflekterar man ju mycket mer över egentligen vad man har fått med sig hemifrån. Jag hade en lång period i mitt liv när jag tänkte så här, allting som är jag, det har jag kommit fram till själv. Mina föräldrar är gamla och mossiga, de har inte, liksom, det är inte så mycket jag fått med mig därifrån. Och nu har jag kommit till en punkt i livet när jag tänker så här, nästan allt har jag ju fått hemifrån. Eller väldigt mycket.
På gott och ont.
Verkligen på gott och ont. Så det är en intressant resa bara att inför sig själv liksom, se vad man egentligen fått med sig. Det är väldigt lustigt, jag kommer från en familj med en mamma som alltid har varit väldigt andlig. Men samtidigt själv uppfostrad i en väldigt tydlig överklassfamilj. Där det inte har varit... så att hon är väldigt, liksom, har varit väldigt dubbel. Men hon har alltid pratat med oss om sådana saker. Liksom, hon har varit intresserad av liksom, alternativmedicin. Hon har varit intresserad av andlighet generellt. Så hon har pratat om det på ett väldigt naturligt sätt. Så att det har aldrig varit någonting konstigt. Hon har berättat för mig att hon har pratat med liksom, döda människor. Till att hon har hittat någon urt som hon har gjort något te på. Så att jag har aldrig tyckt att någonting har varit... Jag har inte begränsat mig i mitt egna sätt att tänka. Och tänka så här, men vadå, så kan man ju inte göra. Eller vad är det här för någonting? Det är ju inte vetenskapligt bevisat. Utan hon har liksom öppnat alla de där dörrarna för mig. Så att det har jag förstått i efterhand. Att det där har nog betytt mycket, mycket mer än vad jag förstod. Just det här att man inte lär sig att begränsa sig i vad som är möjligt och inte.
Och inte ha fördomar.
Och inte ha fördomar. Och sen en annan sak som jag har fått med mig hemifrån. Jag har aldrig hört mina föräldrar värdera saker. De har varit väldigt... de har inte pratat i termer av så här... Ja, och det var ju bra. Eller nu, och det var dåligt. Eller, utan det har varit så här... Liksom, det som är det som... det är det som är helt enkelt. Och inte hela tiden allting bra, dåligt. Hela tiden se saker på en skala. Är det här bra eller bra? Utan... det är sådana grejer som jag har märkt nu liksom när jag blir äldre och man får djupare relationer med andra eller med sin man, man kommer in i andra familjer och så ser man, oj vad annorlunda det här är. Det har jag fått med mig, och den passar ju väldigt bra in i den yogiska världen, att släppa, att inte hålla på att värdera saker. Så att de två sakerna skulle jag säga att jag har fått med mig hemifrån. Sen har jag fått med en massa andra grejer som jag inte har valt att fortsätta. Men om man ska titta på de sakerna som jag har lyft fram, som jag har fått med mig, så är det nog de grejerna.
Och det är något som du vill ge dina barn?
Ja, det är verkligen någonting som jag vill ge mina barn.
Och det är inte lätt.
De är 11, 13 och 16. Tre killar. Spännande. Så jag har alltid en liten svettpärla i pannan, kan jag säga. Men de är gulliga.
Vad tycker de om det här med yoga? Skulle de kunna gå på en yogaklass?
Mm. Ja, men de skojar så mycket om mig här. Men bara, det är ingen annan som behöver äta bovetegröt på morgonen. Mamma, våra kompisar, de vet inte ens vad bovetegröt är för någonting. De bara, nej, vad synd om dem då, säger jag. De skojar mycket om det här med mig och men absolut, de har gått på yoga och de är faktiskt lite nyfikna och tycker att det är roligt. 16-åringen är väl den som är mest motstridig just nu, men det har nog mer att göra med hans tonårsuppror.
Han kommer kanske revoltera i att bli en total softpotatis under en period. Det kommer vara hans revolt.
Det kan mycket väl vara hans revolt. Det är väldigt intressant att se, och faktiskt när det kommer till barn, att också inse hur lite man kan påverka. Alltså, jag hade en lång period när jag insåg hur mycket jag kunde påverka, men jag insåg också hur lite man kan påverka.
För att?
För att de är så egna. Jag kan ge dem verktyg, men de är liksom klara människor när de kommer på något sätt. Så tycker jag att man kan kan se det. Det finns mycket jag kan ge dem, men de är mycket mer färdiga än vad man kanske tror.
Mm-hmm. Det har jag inte tänkt på.
Nej.
Du menar att de har sin, oavsett uppväxten så har de sin egen DNA?
De har sin egna DNA, den har som sin egna algoritm eller vad man ska säga.
Just det, ja, det är modernt.
Ja.
Ja, spännande. Vi börjar närma oss en liten avrundning här.
Yeah.
Ser du på TV, och i så fall vad ser du? Är du en TV-serie, är du med i TV-serie Missbrukare Anonymous, eller har du en mer avspänd relation till TV-serie?
Nej, men jag ser mycket på TV-serier. Nej, jag ser inte mycket, därför att mycket folk verkar se liksom på TV-serier rätt mycket, och jag hör vissa som plöjer, jag vet inte hur många veckan, det gör jag inte. Men jag har alltid någon serie på gång som jag ser.
Har du bra tips?
Jag tycker ju om jag ser på mycket olika saker. Jag tyckte faktiskt om en svensk serie som heter Jordskott, som har varit väldigt omdiskuterad. Jag tyckte om den. Jag tyckte om The Crown. Jag tycker om Bron. För jag tycker att den är så fantastiskt fint producerad. Och sådana liksom intressanta karaktärer. Sen blundar jag i halva serien för jag tycker den är så obehaglig. Men jag tycker den är väldigt, väldigt välgjord. Jag blir lite stolt över Sverige när jag ser den. Och många av mina gamla kollegor som har jobbat med den också. Så den tycker jag om. Vad ser jag mer på för serier? Men det är de jag kan komma på nu. Homeland börjar titta på. Jag tycker om Game of Thrones. Tittar du på någon?
Jag har tittat på många serier.
Ja.
Men det är inte jag som ska berätta om det. Men jag tycker att Homeland är väldigt välgjord. Och jag tycker att Bron är för hemsk. Så den tycker jag är för depressiv. Så den har jag hoppat av.
Mm.
Så. Jo, i alla fall till sist här. Vad är, om du ska förklara yoga för någon som aldrig har kommit i kontakt med det, vi har ju pratat om att det finns olika fördomar, det är inte för mig, jag är inte tillräckligt vig, jag kan möta det här när jag ska ha, jag har ju DJ som spelar på en del av mina pass, och då, om de inte har varit på yoga, med om yoga, så säger de, ja, jag har lite lugn musik här, och säger, nej, men det behöver inte vara lugn. Så redan där finns det en sorts fördom att man måste bara spela ambient och det måste vara en ambient stämning. Men vad stöter du på, och hur formulerar du då yogans...
Vet du, jag har yogat i 25 år, jag har jobbat med det här i 13 år. Det här är den svåraste frågan jag kan få. För jag tycker det är så svårt att hitta en bra sån här liksom hiss pitch på yoga.
Vad synd för dig att yes-yoga redan har den.
Har du det? Gud vad bra. Vad säger du då?
Man måste inte vara vig. Men du måste inte vara vig, men risken finns att du blir.
Ja, den är väl liksom lättförståelig. Våran Yoga for Guys har ju så här, yoga för alla dig som inte kan nå dina tår. Men jag tycker att det är otroligt svårt. Man kanske bara ska liksom skala av det och vara så enkel. Det är kanske det som är det allra bästa. Jag satt faktiskt i förrgår med en äldre man åt frukost i ett helt annat sammanhang. Vi hade liksom ett möte om en helt annan grej. Men då började han fråga om yoga. Och var så här, ja men berätta nu istället. Varför tycker du att jag ska börja yoga då? Och han förväntade sig att jag skulle svara på två meningar. Men jag kan inte det. Utan då, liksom, då tar jag 5 minuter på mig. Och så känner jag det själv. Det här måste jag kunna korta ner. Jag måste kunna förklara det här på ett mycket liksom, snabbare och enklare och rena sätt. Men...
Precis, och det där med tårna, det är jag lite skeptisk till. För att grejen är att vad folk gör, de tror att de måste ha raka ben. Men för att skydda ländryggen och kunna fälla från höften ska man ju böja.
Ja, du ser, det är
man ska
inte
skapa utrymme i... Ja. Olika positioner. Jag kör mycket mer när man går in i nedåtgående hund, att du niger ner mot golvet för att betona styrkan från händerna upp till sätet.
Mm.
Så att, jag betonar att det är inte viktigt med raka ben i nedåtgående hund. Du behöver inte överanstränga dina hamstrings. Det är ryggen, kraften upp som gäller. Tycker jag då?
Ja, nej men du ser, det är inte ens den funkar. Nej, jag tycker den är, det är inte klokt att jag inte kan svara på den frågan. Men jag kan inte svara kortfattat, kan jag inte göra det. Eller den liksom kortfattade är så här, du kommer må mycket bättre. Punkt slut.
Mm. Och sen är det intressant, tycker jag. Jag tycker det är intressant med hormonfrisättningen. För att många upplever att de blir flummiga efter ett yogapass. Och det är bara kemi. Mm. Det är oxytocinet. Så att man kan se yogan. Jag brukar säga så här, det kan du också en bra grej. Att du lämnar in bilen på service. Och det är klart du måste lämna in kroppen för rundsmörjning minst en gång i veckan. Så det är en, tycker jag, är en bra variant. Så, det var det. Stort tack för att jag fick träffa dig.
Ja.
Och vi avslutar även, som vi började, med lite reklam för söndagsyogan på Hotel Downtown Camper by Scandic i Brunkebergs torg. Klockan 3 varje söndag så har vi innovativ yoga, ofta med DJ. Välkommen dit. Mer information finns på Yes Yoga på webben, på Facebook, Instagram och YouTube. Och lite vartans.
Ja.
Stort tack.
Tack så mycket. Tack.